Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Välkommen till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi och psykisk hälsa och ohälsa.
Idag är ju vi extra peppade och glada för att vi ska ha en gäst som vi har sett fram emot att få träffa. Välkommen Anna Bennick. Du är ju psykolog, författare, sommarpratare, skribent i DN, föreläsare och känd från Nyhetsmorgon i TV4. Så kul att ha dig här.
Tack, det är jätteroligt att vara här. Och vi ska ju prata om ensamhet idag, tänkte
vi. Ja, just det.
Och du är ju också aktuell med en liten del av Nyhetsmorgon, har vi förstått. En liten programserie, Vårt känsliga liv, som också då handlar lite om ensamhet. Vi har förstått att första avsnittet var i söndags.
Ja, oj vad ni har snappat upp. Ja, men precis. Det var första avsnittet i söndags. Och då, det som är roligt med den lilla nyhets... det lilla inslaget som jag får göra är att jag får ägna mig åt olika ämnen flera gånger. Att det går att dela upp det. Okay. För det är ju ändå 10 minuter. Och så ska man behandla ett helt ämne. Vad är det? Hur ser det ut? Vilka symptom? Mm. Och vad kan man göra? Och vad kan man inte göra? Och så vidare. Mm. På 10 minuter. Så nu har jag fått dela upp det. Så det är jätteroligt.
Okay. Ja, vad roligt. Så det här kommer fortsätta vara varje söndag? Eller
hur kommer det vara var fjärde söndag. Var det blir en söndag i månaden. För jag är ju där redan varannan fredag. Så jag tänker, någon måtta får det väl vara. men så att 3 söndagar kommer handla ensamhet och vänskap. Mm. Och sen så gör vi något nytt efter det.
Kul. Det kul. Ska vi kolla på.
Ja. Mm.
Roligt.
Och temat ensamhet är ju alltid relevant. Men som kanske, jag tänker, i de här tiderna nu under pandemin påverkar särskilt många. Och det här är ju ett ämne som du har fördjupat i och också skrivit en bok, Att vinna över ensamheten.
Just det.
Och den har ju vi inte läst men lyssnat på.
Jaha, just det. Och, jag har ju läst in den.
Ja, ja och den var ju, både innehållet var ju fantastiskt bra och intressant. Men också, det var ju väldigt, väldigt behagligt att lyssna till dig, tyckte både jag och Sandra.
Ja, det var något vi båda sa direkt idag. Men visst var det härligt att lyssna på den här boken?
Ja, verkligen.
Ja. Jaha. Härlig röst.
Nej, men vad roligt.
Jag hoppas det kommer fler.
Så jag sa att jag som annars brukar ha så här teflonhjärna. Jag bara, men det fastnade för det var så lätt att lyssna.
Nej, vad kul. Ja. Vad roligt. Det blir jag jätteglad att höra, verkligen.
Ja, så den vill vi rekommendera till alla som lyssnar. Men hur kom det sig att du valde att skriva den boken om ensamhet?
Ja, men det var ju faktiskt inslagen på TV4 som gjorde det. För jag har ju, även innan den här Vårt känsliga liv som ligger på schema nu, så har jag ju då och då varit inne på helger och sådär och pratat om olika psykologiämnen. Och Jag tror att det var första gången 2016, om jag inte minns fel, som vi tog upp just ofrivillig ensamhet. Och det kom så himla många tittarbrev då. Det är ju olika, man märker ju verkligen att det är olika intressant, olika psykologiska ämnen. Men den här gången var det så här, oj! Scrolla, leta och försöka hitta plocka ut några därifrån. Men jag tänkte inte så mycket mer på det då, mer än att bara... Det var regnigt ute. Många kanske tittar den här söndagen och så. Men sen när vi gjorde något nytt sånt inslag inför någon sommar och semester eller julledighet och så, så var det precis samma sak igen. Och så är det. Det ser fortfarande ut så. Varenda gång vi tar upp ensamhet så kommer det jättemånga reaktioner och tittarfrågor och från liksom större städer, mindre orter, från män, från kvinnor, från äldre, från yngre. Det är verkligen en stor spridning. Mm. Och när det så många gånger stack ut och kom så mycket just om ensamhet, då började jag fundera på varför det är så. Mm. Och därmed också fördjupa mig mer i ämnet och sådär.
Mm. Just det.
Förlåt. Är det vanligt med ensamhet? Är vi liksom ett ensamt folk som man tänker att man brukar prata om oss i Sverige som?
Ja, precis. Det brukar man ju. Men nej, det är vi inte. Vi är faktiskt inte... Det är en myt det där att vi skulle vara världens ensammaste folk och så. Det kanske kommer ifrån delvis att vi är världens mest ensamboende folk. Vi är flest i ett hushåll.
Just det, singelhushåll.
Ja, men precis, singelhushållen. Så möjligen är det en anledning till att den där myten har dragit igång. Jag tror det finns flera anledningar också. Vi är uppe i Norden och hur vi inte pratar glatt och vilt omkring oss och sådär. Att vi kan kännas ganska hög integritet och lite karga.
Ja, med alla de här skämten som kom i början av pandemin. Just det. Att norrlänningarna tyckte väl att vad det här?
Ja,
det var vardag,
det är skönt nu bara att alla andra också håller avstånd.
Ja, hur länge måste man stå så här nära? Bara 2 meter känns det oerhört intimt. Kan man nästan bli gravid om man står så här nära? Usch. Precis. Mm. Så att det är väl säkert flera anledningar till det. Men om man tittar i forskningen så kan man se att vi, till skillnad från många andra länder i Europa, faktiskt är mer nöjda med våra relationer och våra vänner och vänskapsrelationer än andra.
Okej.
Okay. Mm. Och vad kan det bero på?
Ja, jag satt just och tänkte.
Ja, men det finns ju inga egentligen färdiga svar på det. Nej. Varför det ser ut så. För eftersom många också som flyttar hit eller flyttar inom landet tycker att det är svårt att skaffa sig nya vänner och sådär. Men det kanske är att dels så rusar vi omkring i den här stressiga vardagen och så är vi redan uppenbarligen då ganska nöjda med det umgänge som vi har. Mm. Och då uppfattas vi också som ganska stängda inför nya människor kanske.
Okej. Okay. Men du menar att vi i Sverige ändå känner oss kanske att vi är mer nöjda med våra vänskapsrelationer, men är vi mindre ensamma än andra också då?
Om man ska jämföra med liksom andra länder i Europa så är vi inte ensammast. Det finns många som rapporterar högre grad av ensamhet, både faktisk ensamhet och upplevelsemässig ensamhet. Okay. Men därmed inte sagt att vi inte också har problem med ett ganska stort gäng alldeles för ensamma människor i vårt land också förstås. Mm.
Vad är vanliga orsaker till att man kan känna sig ensam? Och finns det liksom, du nämnde lite olika typer av ensamhet.
Ja, men just det. En sak att vara ensam är ju att vara utan andra människor omkring sig. Det är det som brukar kallas för ofrivillig ensamhet. Alltså att man har för få kontakter runt omkring sig. Det är för lite. Det är svårt att vända sig till någon om man behöver, till exempel, eller sådär. Men sen finns ju också den där ensamheten som många drabbas av och lider av, kanske som en känsla under hela livet, men också i perioder. Och det är den där, den mer känslomässiga ensamheten. Alltså om jag ser runt omkring mig, så det verkar finnas här en ganska bullrig familj. Och jag kanske till och med har en partner och lite ungar eller i alla fall kompisar. Men jag känner mig alltid ensam. Det finns en existentiell ensamhet. Alltså att jag upplever mig ensam. Och då handlar det ju ofta om, tycker jag, när jag pratar med personer i, som jag möter när jag jobbar kliniskt. Sådär. Det handlar mycket om att känna sig utanför eller annorlunda. Eller inte riktigt sedd som den man är. Alltså den, att sitta och känna sig så är ju i ett sammanhang. Det kan ju kännas väldigt, väldigt ensamt förstås.
Och det tänker jag. Det tycker jag att det kan nog jag, och det tror jag du och många kan känna igen sig i. Alltså att man i vissa situationer eller ibland har kunnat känna på det sättet.
Ja, man kan vara omgiven av jättemycket människor men ändå känna sig ensam i liksom situationen ändå.
Ja, verkligen. Ja. Jag tror också att det är, om man ska prata om ensamhet, så det finns ju en ensamhet, upplevd ensamhet och ibland kanske faktiskt ensamhet som ju inte heller går att komma ifrån i livet, utan det är någonting som vi behöver hantera. Att man känner sig ensam i tonårsrummet och när man liksom inte vet riktigt vad som händer med en själv och när man inte riktigt har fått tankar på plats och sen också senare i livet. Man går igenom olika kriser och upplever och uppfattar ensamhet på olika sätt, och det är någonting som man får då förhålla sig till och hantera och se till hur man kan ta hand om sig själv och sådär på bästa sätt förstås. Men sen finns det ju den där ensamheten som biter sig fast och finns kvar och ställer till med väldigt mycket oreda och lidande för många individer förstås.
Och när vet man när det har gått över till det? Att det inte bara kanske var den här mer naturliga delen av en viss period i sitt liv eller för att det är någonting man är med om, utan att det faktiskt blir det här som biter sig fast och kanske faktiskt ställer till det.
Ja, men jag tror att det är nog ganska lätt att känna igen när man är i den där ensamheten som är svår att ta sig ur. Jag tror att vi alla har säkert erfarenheter av att ha varit i ensamhet och känt av det. Jag är så himla ensam nu. Jag kommer ihåg när jag flyttade till London. Jag skulle prata engelska och få lite arbetslivserfarenhet innan jag sökte till psykologlinjen. Så jag var där i nästan ett år och jobbade som på ett företag som nästan sekreterare, fast inte riktigt, sprang med fax, fanns på den tiden. Ja, det var inte ett jättestimulerande jobb, men alla var väldigt trevliga där. Och de sa så gulliga saker också, hello darling, hi love, sånt där gulligt, väldigt kärleksfullt språk. Sen gick alla de där kärleksfulla människorna hem till sig och sitt, och jag hade ont i huvudet av att prata engelska en hel dag. Och sen gick jag hem till något litet, hade hyrt något litet rum någonstans och satt där från 5 och bara grät. Jag vet inte hur många veckor jag grät för att jag var så himla, himla ensam. Och det gick inte heller, det fanns ju inga smartphones då heller. Så det var så att man fick gå ut och ringa collect call hem till mamma. Jag är så ensam, jag vill åka hem. Men, och det var ju så i en period, och sen så hittade jag någon som jag följde med ut och tog en öl. Och sen lärde man känna någon annan. Och sen var det någon kille där som var lite rolig en stund. Och sen så plötsligt så hade man kompisar. Och det där finns väl med i de flesta människors liv. Men när det inte går att liksom stänga av den där ensamheten. Nej. När man vet att det här är snarare regeln undantag för mig. Det kan ha varit så också sen man gick i skolan. Kanske att man inte haft så många. Eller man har plötsligt flyttat och förlorat nätverk. Och sen lyckas man inte riktigt komma in. Och så sätter skammen igång som gör att det är svårt att fråga och vända sig ut. Och sen så är man där hemma. När man hör liksom sina egna suckar och köksklockan ticka jättehögt. Då tror jag att man har varit alldeles för ensam för länge. Om det kan vara något kriterium.
Ja, men jag också tänker, precis som du säger, när man kanske... Ja, man blir ensam för länge, man kanske börjar, skammen börjar göra sig påminn, vilket gör att man drar sig mer och mer för att kanske ens vara i situationer där man kanske kan skapa en möjlighet att få en vän eller att liksom ändra sin situation eller så. Utan när man, det blir jobbigt helt enkelt att vara bland andra. Ja. Då blir det svårare och svårare att bryta den där ensamheten också.
Ja. Har ni flyttat från andra. För ni är ju inte från här där vi sitter nu, vet ju jag, sen vi pratade lite innan. Mm. Men har ni flyttat också då från familj och till något studentrum eller något sånt där? Ja. Och var ni ensamma då eller fick ni, för det är en sak att komma in i en ny studentmiljö, tänker jag, kan gå fortare och sådär.
Vi pratade också om det lite innan, precis. Jag beskrev också att jag flyttade till USA direkt efter gymnasiet och jag har aldrig varit så ensam i hela mitt liv i 48 timmar. Och sen puff, alla andra som var där var ju också ensamma.
Ja, just det.
Som kom från, alltså då var det ju inget problem. Mm. Alltså det gick så fort, men det var 48 väldigt jobbiga timmar innan jag hann prata med någon. Och sen hade jag vänner liksom hela tiden. Och det var ju, för att jag tänker att alla vi kom dit på samma premiss. Mm. Vi kände ingen. Alla hade lämnat sina familjer, mer eller mindre. Men när jag flyttade hit, det pratade vi faktiskt också lite om. Det var ju lite annorlunda. Då kom jag inte till ett sånt sammanhang liksom, där man träffas på en gång med andra som har samma situation. Utan ja, men visst, börja på ett nytt jobb. Men ja, jag tyckte att det var mycket tuffare. Och som tur var så hade jag mina gamla vänner från Jämtland. Många som också hade flyttat till Stockholm. Så jag hade dem. Men i övrigt så tog, ja, det var inte helt enkelt tycker jag att skaffa nya vänner. Det var du, Åsa, som tog det an mig när jag började där på psykiatrin. Men jag kände mig ganska ensam ett tag.
Ja, det är ju svårt. Mm. Och det verkar ju som, om man tittar också hur ensamheten ser ut liksom i Sverige, så verkar det vara så att det är fler som är ensamma i större städerna som Stockholm och Göteborg till exempel. Mm. Att det är mycket svårare. Man tänker sig, hade en klient som flyttade upp från en mindre ort och hade fått ett nytt jobb och såg liksom framför sig att det skulle finnas nära kaféer som i serien Vänner.
Ja.
Att man skulle hitta ett sånt gäng och känna den som jobbar där och ramla in någonstans och så. Och det hände ju inte.
Nej.
Nej.
Hon kom till mig sen.
Ja.
Och var jätteensam.
Ja.
Och med massa pålagringar av det som förstås sömnsvårigheter och nedstämdhet och sådär.
Mm. Ja. Ja, det är det hon som du tar upp som ett exempel i boken också.
Ja.
Ja. Just det. Mm.
Men vad kan man göra då? För jag tänker när vi i jobbet har ju både du och jag, Sandra, mött personer som har känt sig ensamma. Och ibland är det lite svårt också att veta så här, men hur ska man göra för att hitta om det kanske inte finns alltid heller som vi som träffades via jobbet. En naturlig liksom mötesplats och började prata och sådär. Eller jag tänker, jag har ju också apropå att vara ensam i perioder. Åkte iväg till Australien och var ensam där. Men det kom ju ändå människor man mötte i studiemiljö och så. Men om man inte har dem där, hur gör man då? Eller man kanske har dem men inte vet hur man ska göra. Har du några tips? Ja, eller?
Ja, det som jag tycker är så himla viktigt att prata om högt. Och liksom få oss alla att tänka på och förstå mer. Det är ju att ensamhet kan i stort sett vem som helst hamna i. Och det är inte bara liksom konstiga kufar med bristande sociala färdigheter som gör det. Utan det kan handla om, ja men det skulle kunna vara egentligen vem som helst. Men att med tiden, och det tror jag, det behöver inte ta så himla lång tid heller. Med tiden så händer det ju massa andra saker med oss som gör att det blir ännu svårare. Mm. Och om man snabbare kan förstå det, att vad till exempel skam är ju en signal som säger till oss att vi ska dra oss undan och gömma det här fula och inte visa upp det för någon. Mm. Och det är ju en jättestark, väldigt obehaglig känsla. Alla som har känt skam, alltså den är ju fysisk. Och den är förskräcklig verkligen. Och det leder ju inte till att man rätar på ryggen och frågar någonting. Vad har ni gjort i helgen då? Om man står på en arbetsplats eller på något ställe. Mm. Utan tvärtom, att man verkligen drar sig undan och gör sig osynlig. Mm. Så ganska snabbt är man inne då i en negativ spiral.
Mm.
Där man sen blir nedstämd, trött, får sämre tilltro till sin egen förmåga. Och hur ska man i det skicket orka gå på drejkurs och vara en glad figur som knyter massa kontakter? Man kan också, när man har så låg självkänsla eller tilltro till vad jag klarar av eller att andra ens vill vara med mig, då blir ju hemmasittandet och det där undandragandet, det skulle vi alla hamna i. Så det tycker jag är så himla viktigt att ha som utgångspunkt. Att ganska ofta så behöver vi lite hjälp, lite stöd. För det där är ju inga små grejer man har att tampas med då. Så man kan behöva lite hjälp. Det är naturliga efterföljningar av ofrivillig ensamhet. Och man kan oftast behöva lite hjälp. Och då behöver det ju finnas ställen att vända sig till för att få hjälp.
Och vart ska man vända sig då? Om man känner att nej, men nu tar jag mig inte ut ur det här själv. Liksom. Jag behöver stöd och hjälp.
Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag möter ju ofta sådär... Vadå, ska jag gå till vårdcentralen säger du? Ja, jag säger faktiskt det. Ska jag gå dit och säga hej, jag har inga kompisar? Alltså man går ju till vårdcentralen om man har influensa. Framförallt kanske i dessa dagar. Eller är det man inte gör? Det är svårt att veta. Men, eller om man har någon smärta i kroppen och sådär. Men att gå dit och säga, ja, mitt sociala nätverk är så himla dåligt och jag mår verkligen dåligt av det. Det gör ju, vi har ingen riktig sån tradition ännu. Och när man är i primärvård och screenar för, och jag tänker även i företagshälsovård och i de här instanserna där vi kommer först, där har man ju inte heller, jag tror det är mycket bättre nu, men det är ju inte heller vanligt att man frågar just om socialt nätverk. Utan man frågar om de andra sakerna som är viktiga för vår hälsa. Hur mycket röker du eller dricker du alkohol, stressar, sover, rör du på dig och så vidare. Men just så här, hur har du det med vänner och umgås du med någon och kan du ringa någon om du behöver? Det är ju inte frågor som kommer alls lika naturligt.
Nej, inte på ett sånt där första... Nej. Möten när man kommer till vårdcentralen kanske.
Och sen kan det vara så att man inte heller blir tagen på allvar. Om man kommer och säger, men jag känner mig ensam eller inte har vänner och sådär.
Ja.
Sociala relationer.
Det är väldigt
att man säger så här, att, ja men har du inte svårt deprimerad eller ja men du har ju ändå ett jobb så. Så farligt är det inte.
Nej men precis. Får se till att prata lite mer med kollegorna och sådär. Och om du känner dig deppig så kan du få antidepressiv medicinering. För det är vad man kan ge liksom på 20 minuter.
Just det.
På vårdcentralen. Men det börjar ju förändras nu i och med att det finns så mycket forskning som visar på alla negativa hälsoeffekter. I alla fall den ökade risken för det som för de andra hälsoriskerna som vi har med stillasittande, att vi inte rör på oss eller att vi inte sover eller att vi stressar för mycket eller röker eller så. Så finns det ju i stort sett samma hälsorisker för ofrivillig ensamhet.
Just det.
Och de andra bitarna hjälper vi ju till med idag. Så vi behöver väl bara öka kunskap och se till att få in det lite på kartan.
Just det.
De här frågorna också.
Och där är du en viktig del, tänker jag, som lyfter det här i din bok och även via tv som når många också. Att
medvetande gör det här. Ja, men verkligen. Jag börjar känna mig tjatig. men det är klart. Och sen är det väl också så där, tror jag, att det tar ju tid med den där tredje uppgiften från forskning. Alltså den här typen av forskning var ofrivillig ensamhet ställer till med hjärt- och kärlsjukdomar och stroke och smärtproblematik och massa andra hälsoeffekter som är farliga. Det har ju funnits i så här 20 år nu. Men det är ungefär så lång tid, det har jag förstått, som det tar från labb till samhälle med de flesta nya forskningsrön och sådär. Så det kanske är så att det är nu det börjar puttra på just lite
det.
Mer.
Jag tänker, det beskriver du ju så bra med det exemplet också om den här tjejen som flyttar till... Ja, men som flyttar till Stockholm då. Och ja, men i början så försöker hon ju verkligen. Och är på jobbet och sådär. Och går och tränar. Men så blir det mer och mer skamfullt kanske att gå ut. Eller känna sig mer och mer ensam bland andra. Dra sig undan. Sluta träna. Kanske äta mer osunt. Sover sämre.
Ja.
Att det blir många, många följdeffekter.
Ja, men det
av
blir
den där ofrivilliga ensamheten.
Ja.
Och att det är väl där man då behöver kanske hjälp att hitta ett strukturerat och någorlunda görbart sätt att återta vissa delar.
Man behöver ändå befinna sig på någon sorts okej nivå av hur man känner sig och hur man mår. För att orka sen ta de där stegen. Just för visst det. Är det så sen att sen har ju alla individer förstås ett ansvar att också försöka. Och att försöka här är uppenbarligen svårare än i Mexiko eller Costa Rica. Just om man tittar på hur lätt det är att hitta nya vänner. Som jag ju också beskrev både i boken och i sommarpratet. Sådär. Men det är fortfarande så att om man ska ha möjlighet att öka sociala kontakter. Så måste man försöka hitta lite folk.
Ja, precis. Ja. Ja, det är ju en större utmaning här kanske än i Costa Rica. Eller, ja.
Jag tror det, och det är också en större utmaning idag på många sätt i alla fall än vad det var för 50 år sedan och 100 år sedan. För att vi har minskat antalet naturliga mötesplatser eller i alla fall antalet tillfällen när vi är där. Om man tittar på sekulariseringen till exempel, kyrkan har ju varit en jätte viktig plats för så här, känsla av samhörighet, tillhöra något, träffa någon på söndagarna och aktiviteter och någon kvällsvarianter och sådär, att man har ett sånt sammanhang, och det gör vi inte alls i samma utsträckning idag. Och det man ser också är ju att vi inte alls heller deltar lika mycket i politiska partier, engagerar vi oss inte lika mycket, inte heller föreningslivet, liksom folk. Sen tror jag vi gör en hel del sociala aktiviteter på våra skärmar.
Jag tänkte just att det har väl tagit över.
Det har ju förstås tagit över att vi kan fixa så mycket hemifrån. Och det kan ju vara en jätteviktig plats för många. Förstås. Men ibland på ont också. För det kan inte ersätta precis allt. Så det verkar finnas en del uppförsbankar. Och sen nu när vi sitter här vid det här köket, ni har tänt ljus och ställt fram bullar, det är så himla mysigt. Men om man tittar ut och så tänker man att det är en väldigt blåsig, regnig novemberdag det här. Och så tänker man att det kanske är lättare att gå ut och börja prata med någon om det fanns här lite strand och hav och värme utanför.
Ja, precis. Och att man fick vara ute och träffas.
Ja, just det, att man ens fick gå ut.
Ja, det hade jag också underlättat lite.
Ja, det är en väldigt konstig tid nu.
Ja, men det är det. Men jag tycker att vi pratade också lite om det innan. Att så här, ja, vad gör den här pandemin med oss i det här? Att, ja, det är ju flera av de här då. Om vi har få saker från början, jag håller med. Så när jag var barn då var det var föreningar, det var sjunga i kyrkokör. Det var liksom massa saker. Nu är det liksom nästan inga sådana. Jag har inga sådana gemensamma, liksom någon förening. Det är liksom det är jobb och så har man sina vänner och familj. Det är det. Och sen då också, då tas det också bort att man får inte riktigt träffa sina vänner och familj på samma sätt. Och ja, helt plötsligt så är det ganska ensamt.
Ja.
Fast nu blir det ju på ett sätt, det blir kanske lite mer den här, från början så tycker jag att det var det här, men att man inte får träffas. Det kanske inte var liksom emotionellt jobbigt på det sättet, för jag menar, alla har det ju lite lika. Men nu tycker jag att det börjar liksom tära lite mer faktiskt. Ja, att man börjar känna verkligen att jag har, och att man tar längre och längre tid mellan gångerna där jag kanske pratar med mina vänner och sånt där, för att man har inte samma saker att prata om längre. Nej. Man är nästan lite less på att prata om
samma saker.
Samma saker, ja, det är pandemin verkligen. Och det är grått och det är mörkt.
Så att
det är
vad liksom, har du gjort på sista tiden? Nej, jag inte.
Nej,
jag jobbar. Och du då? Nej. Nej, det är verkligen så.
Men där tänker jag har ju vi ändå då förmånen att det finns alltså vänner och man vet att de ändå finns där ute och någonstans har en förhoppning om att det här ska ta slut någon gång och kunna återgå till lite mer normalt liv. Men om man nu inte har det, vad kan man, jag tänker vi runt omkring, om man inte tänker bara på personer som känner sig och upplever ensamheten, vad kan vi runt omkring göra för att stötta eller hjälpa till att bryta den och så?
Det där tycker jag är en jättebra fråga och som man också kan ställa till sig själv, inte bara en gång utan lite då och då. Finns det någonting jag kan göra för någon idag? Därför det som vi kan göra som ändå har det här privilegiet att ha lite folk omkring oss och en familj och lite vänner. 10 minuter här och en halvtimme där och någon extra dag någon gång här och var har ju faktiskt vi. Och Att fundera på vem känner jag som jag tror kanske är lite extra isolerad eller ensam. Kanske inte minst just nu då. Och när vi kommer snart jul och sådär. Mm. Att bara tänka på dem som är lite mer ensamma. Och jag tror att väldigt många av oss också gör det. När vi ser andra som inte mår bra eller vet att andra inte har det bra. Men ganska många gånger så hindras vi att ens ta det där samtalet när vi är ute och tar en promenad och passar på att ringa till någon. Och jag tror att det inte alls är av bristande omtanke, utan bara att vi är oroliga att vi inte ska kunna hjälpa.
Mm.
Att det är så här, men om jag ringer, vad kan jag säga? Vad spelar det för roll? Och tänk om jag säger någonting fel, ska jag ringa och dra igång någonting? Många säger ju så här, man vill inte väcka den björn som sover och så. Nu tror jag att vi som sitter här inne och jobbar med liksom att samtala med människor hela tiden inte har det på samma sätt. Men de flesta som skulle vilja göra någonting, det säger ju väldigt många människor som är i olika typer av kriser, att när jag förlorade min mamma, då gick föräldrarna från förskolan liksom över på andra sidan gatan, vill inte möta mig, för vad ska man säga, hur ska vi trösta någon? Vi är inte så bra på det där med död och bedrövelser och tröst egentligen. Man vill inte säga fel och inte vara klumpig. Och sen också det där med i vårat liksom trepunkts fix och trixliste lösningstid som vi lever i just nu. Att vi också så här, men vad ska jag säga? Vad ska jag komma med för tips? Och att vi har glömt bort eller inte känner till att bara det, att lyssna, ställa en fråga, räcker. Det är inte passivt, det är väldigt, väldigt aktivt att bara lyssna. Även om det inte känns så.
Ja, det är ju jätteviktigt råd, tänker jag.
Ja,
man behöver inte presentera en lösning för en person, utan man kan bara lyssna.
Nej, och jag tror att just det där att, oj, om jag får höra allt det här så dumpas det i mitt knä och jag måste göra något åt det. Och man kan frikoppla sig från det, för det måste vi inte. Och förstå hur mycket det gör att bara någon får höra en annans röst, sätta ord på spretiga tankar i huvudet. Det ser man ju också i forskning. Jag har precis researchat det, för jag ska göra en grej ihop med Mind, som jobbar med psykisk ohälsa, just om vi gör en liten kampanj ihop, eller de gör en kampanj där jag hjälper till lite om samtalets kraft egentligen. Och där hittade jag massa studier på att bara få säga till någon så här, det här tänker jag på just nu och så här känns det, leder till lägre aktivitet i hjärnans alarmsystem och högre aktivitet i de delarna som styr logiskt tänkande, just och språk det. Och så att man kan lättare själv, man behöver alltså inte trepunktslistan, tipsen, utan man kan själv lättare sortera, problemlösa, komma ner i varv och så mindre stress. Så kan man,
gud vad intressant, det tycker jag man kan uppleva själv när man pratar med någon, men också vad spännande att det finns forskning som visar att det är så.
Ja, men det har jag hittat. Det är faktiskt jättespännande.
Att få sätta ord på saker.
Ja, vad det betyder mycket för oss.
Ja, verkligen.
Så din fråga då, jag vet inte om jag riktigt svarade på den, vad kan vi andra göra? Men ring någon eller visa omtanke på olika sätt. Och det kan man göra med smått. Och inte sånt som är stort och tar lång tid och så, om man inte har den riktigt.
Jag har ju hund, så jag är ju ofta ute på så här promenader. Och nu känner jag ju väldigt många, har man ju lärt känna i kvarteret. Men då brukar jag, inte alltid, men ibland stanna upp, i synnerhet med de kanske lite äldre som är pratsugna, och stå och snicksnacka en liten stund. Och tänker att, ja, men för vissa tror jag att det kanske är den stunden de har. Och min man, det brukar jag ju ta som exempel, han är ju super social, han pratar, jag är ju liksom en eremit i jämförelse, men han pratar ju med allt och alla där, så han nu känner många. Men att det är ju ett bra sätt också. Eller som du berättade, du pratade med en granne i trapphuset, bara stannade upp och frågade, men hur är det? Och
Jag tror det betyder så kvinna som mycket.
Knappt går utanför dörren, men ibland öppnar hon dörren lite. Kan man prata med henne.
Ja, det tror jag betyder väldigt mycket. Jag lyssnade på något radioprogram också i P1 som tog upp ofrivillig ensamhet. Och där de hade intervju med en äldre kvinna som hade fått kontakt med en frivillig organisation. För om bara backa till när ni frågade var ska man vända sig då? Och jag sa ja, det är svårt, och så pratade vi just om vårdcentralen och att man faktiskt ska gå dit. Även om det känns svårt och så. För att det kan ju få, man kan ju få till förändring på det viset med ökad efterfrågan på någonting. Men frivilliga organisationerna i det här landet gör ju massor med fantastiska saker. Även kyrkan faktiskt. Och där i det radioprogrammet så var det en kvinna som var så himla ensam. Men en gång i veckan nu så kom det en kvinna som jobbade på frivilligcentralen, tror jag att det hette. Och de hade nu blivit också goda vänner. Så det var så här veckans höjdpunkt på tisdagarna eller någonting, när de träffades och fikade och sådär. Så att det finns ju också massa sådana initiativ. Varför kom jag att tänka på det? Var det din granne här som grämde på dörren? Jag tror det. Precis, stanna och prata lite. Så här, att tänk om det är det som händer henne den dagen och vilken skillnad det då blir.
Och där tänker jag, alltså, även om man inte känner sig ensam, så vilken skillnad det gör när folk hejar på en, eller om man tappar sin kasse, att någon faktiskt frågar, oj hur går det, behöver du hjälp? Alltså det, man känner verkligen att det händer någonting
i när man kroppen. Blir sedd.
Att det, liksom, det ger verkligen, det är kraftfullt.
Det är väldigt kraftfullt, och därför är det så synd att vi gör det så lite i Sverige jämförelsevis med andra länder. Jag träffade en man från, som kom från Melbourne för precis ett år sedan nästan. Det var januari. Och vi hälsade på varandra, vi var i något sammanhang. Och så sa jag så här, men vad tycker du om Sverige då? Och skämdes ju nästan lite över det förskräckliga vädret som pågick just då. När han, jag tänkte han kom från Australien. Och han var så här, Nej, men vädret tänkte jag inte på. Men alltså, ni pratar ju inte med varandra här. Han var helt så här chockad över att han inte kunde gå in i en matvarubutik och handla lite och diskutera gurkan eller prata med de som står i kön och sådär. De gör det där, tydligen. Så att folk tittar på honom som han liksom lite galen när han försökte prata med främlingar. Men här
sköter man sig själv väldigt mycket. Väldigt mycket.
Ja, så det är någonting är det med oss i Skandinavien. Om man tittar på de där undersökningarna så är ju också, alltså Finland och Norge och Danmark ligger inte heller högt.
Nej. Precis. Och om man tittar då liksom i jag tror vi pratade lite så här riskfaktorer och det du undrade över, vad jag menade med det. Men finns det liksom saker eller perioder i livet eller så som gör att kan öka risken för att känna ensamhet? Kanske någonting som man ska vara lite mer uppmärksam på.
Det finns ju riskgrupper som att bli äldre av naturliga skäl förstås, att ju äldre vi blir, desto fler runt omkring oss förlorar vi ju också. Men det kan också handla om skral, pension och saker, aktiviteter kostar oss. Eller att man har några fysiska hinder och någon sjukdom kanske som gör att det också är svårt att ta sig iväg ut och delta i sammanhang. Yngre är ju också en grupp där man kan se i mätningar att 16-24-åringar rapporterar hög grad av upplevd ensamhet. Yngre träffar ju fler personer än vad äldre gör, men att det, då är det väl återigen den där kanske mer existentiella ensamheten eller ensamhet. Vem är jag? Passar jag ens in här? Tycker de om mig tillräckligt och så? Psykisk och fysisk sjukdom kan hindra faktiskt också att tillhöra de lägre, mindre privilegierade socialgrupperna. Också tror jag av ekonomiska skäl till stor del. Och också att man har svårare att få hjälp ifrån samhället. Så jädra orättvist att jämt när man pratar riskgrupper så får man också lägga till det. Skilsmässa, en sån där sak. Och när du ställde ju frågan lite, vad kan man hamna kanske i perioder, vad ska man se upp med? Så tror jag verkligen att även om man lever i en relation så kan det vara ganska bra att fundera på vem i det här av oss är det som kanske håller igång och sköter om vårt sociala nätverk. För efter skilsmässa så finns ju en ökad risk att plötsligt så inser man att de flesta verkar hänga hemma hos mitt ex.
Mm.
Av
mm.
gamla kanske grannar eller ungarnas kompisars föräldrar som man har umgåtts med i området eller sådär. Och där är ju faktiskt också män extra sårbara. Och det är en högre risk att vara man.
Just det, för i den typen av relation kanske oftast är kvinnan som
det verkar ju vara
håller
så
igång i de här sociala relationerna.
Som traditionellt är projektledaren
för
det mesta i familjen.
Ja, och som håller det igång det där med.
Ja.
Och det märks ju inte så mycket när vi är två.
Mm.
För då, man gör väl sitt, det som man är bra på. Och så gör man mer av det man är bra på. Mm. Och så plötsligt har man väldigt olika roller kanske. Men när man flyttar isär så blir det ju jättetydligt.
Just det.
Så det tycker jag är så här ganska bra, inte bara om man är man, för det kan gälla också kvinnor, men att vi alla tänker så här, om jag inte hade min familj här, vilka har jag då? Och just att man får jobba lite på det där. Det är ju liksom inte något som bara självklart finns heller.
Nej.
Relationer, utan de behöver man ju ta hand om.
Ja, verkligen. Vårda dem och hålla igång dem. Liksom.
Verkligen.
Mm. Ja.
En annan sak som jag tänker, som vi har pratat om, och det är ju till exempel när vi ska ut med vår podden, med psykologsnack ibland, och så här nätverka och man ska mingla och snickesnacka lite. Då får ju vi ta ifrån tårna.
Ja.
Du och jag, så här, nu peppar vi upp oss, nu måste vi vara igång här. Och jag tror inte att vi är ensamma om det, att tycka att det kan vara lite jobbigt och så här mingla och småsnacka. Vad kan man göra om man tycker att det är svårt?
Ja, alltså jag är nog fel person att fråga. Jag tycker också att det är så himla svårt ibland. Och jag kommer ihåg, några år sedan så gick jag på en bokrelease. Och jag kände författaren ganska bra.
Mm.
Och jag visste att det fanns också ett par andra som jag liksom kände till lite grann. Men var roligt att gå på bokrelease. Men så gick jag dit ensam och tänkte att där, ja, jag känner i alla fall hon som skrev boken.
Mm.
Men hon satt ju förstås upptagen med, ja, både var i samtal och sådär. Och de där andra som jag kände lite grann, de hade liksom annat för sig.
Mm.
Plötsligt så stod jag där med någon såhär glasbubbel i handen, hade satt på mig någon fin blus och, du vet, ville krypa ur mitt eget skinn. Jag kände så fruktansvärt bara felplacerad när man står ensam på ett sånt där mingel. Och det var ju ingen som sa, hej, vem är du? Kom, du kan ställa dig här och prata. Och så här. Man fick försöka gå omkring med något stelt leende. Lite grann. Det är så
här. En liten öppning någonstans.
Ja. Ja, bara fly också. Ja. Och jag brukar tänka ibland på den upplevelsen. När jag tänker på hur det är att känna sig ensam. Och vara ensam i ett sammanhang. Att komma in i fikarummet på jobbet eller i andra sådana sammanhang och ha den känslan, och sen har man fått något hurtigt tips om att man får bjuda till lite och in. Alltså hur, fy vad förskräckligt det är. Men mingla då, vad ska vi säga om det, för att, istället för att bara,
eller så i andra sammanhang, att så här småprata med en kollega eller klasskompis eller vad det nu kan vara, att så här
Hur kommer man igång?
Hur kommer man igång med samtalet? Eller hur håller man igång samtalet? Så det inte bara blir att man ställer en fråga och sen, jaha, nu dog det ut, och så kommer den här obekväma tystnaden och så kanske man tänker, vad ska jag säga nu? Och gud, jag kommer inte på någonting, nu verkar ju helt knäpp här.
Ja, men verkligen. Ja, men hur håller man igång ett samtal? Det bästa är ju att ställa frågor.
Mm.
Och att försöka ha lite tajming i de där frågorna. Det är kanske svårt att gå fram och ställa en fråga vad man tycker om liksom, Kinas nya inrikespolitik eller så. Utan mer så här, var befinner vi oss? Finns det någon gemensam beröringspunkt här? Vad sa du för någonting? Föräldrar på... Så, eller vad sa du? Du hade några olika exempel.
Jaha, men om man är på jobbet och pratar med en kollega eller man kanske är en klasskompis, eller det kanske kan vara att man är klassförälder och träffas på ett föräldramöte. Men sådana situationer där man förväntas samtala, småprata och det kanske kan bli lite stelt ibland.
Ja, just det.
Jättestelt.
Medan vissa verkar då kunna så här snicksnacka, om jag tänker på min man, i alla sammanhang. Inga svårigheter. Men för kanske fler så kan det ofta kännas, eller ibland i alla fall kan man känna kännas, att det känns lite stelt. Stel.
Mm. Ja. Men jag tror att det är så här, ett trix är ju att visa sig nyfiken. Mm. Men vad jobbar du då? Jaha, det visste inte jag. Och att ställa följdfrågor också och så vidare. Och det där med att träna sig lite på att associera. Alltså om någon säger, vad jobbar du? Jaha, är det på andra sidan stan? Ja, men gud, för det kommer jag ihåg. Att, och så är det någonting med andra sidan stan. Och sen är det någonting, och så hakar det i sådär. Och att det där är lite, det där är ju färdigheter som en del som din sambo verkar ha jättemycket av. Och vissa har det. Mm. Och andra får liksom träna lite mer på de där sakerna. Mm. Hur man, ja men, kör något. Ja,
men då är det bra att veta att man kan träna på det, tänker jag. Annars kan det ju vara lätt att tänka så här, jag är sån här, jag är dålig på det här. Nej, men då går jag inte på det här, eller jag gör inte det här.
Men det gör jag faktiskt jättemycket när jag jobbar med ensamhetsproblematik. Därför att många som också är ensamma tycker ju just att det där är svårt.
Mm.
Så att träna sig, hur gör man för att småprata lite med någon? Och vad måste det leda till och vad behöver det inte leda till? Vad fyller det för funktion att bara byta några ord och sådär? Och hur kan man jobba på det där med associationer till exempel? Så att man också delger någonting av sig själv och sådär.
Mm.
Så det är absolut en färdighet man kan träna upp.
Just det. Mm. Jag tänker ofta, många gånger kanske också känner att man känner sig, om man vill bara krypa i skinnet. Och då känns det ibland som att man blir så blockerad. Mm. Det blir så svårt att liksom hitta.
Man hamnar så mycket i sitt eget huvud.
Och börjar tänka, vad tänker de om mig nu? Och hur ser det här ut? Och så.
Undrar om jag är rödflammig på halsen.
Precis.
Gud vad konstig min röst lät nu och så vidare. Och sen är det ju jättesvårt att koncentrera sig på vad någon annan säger.
Precis.
Och då vet man inte heller sen vad man ska ställa för någon
följdfråga. Nej, om man inte har kunnat följa med riktigt.
Nej, precis.
Så blir det väldigt svårt. Ja.
Mm. Men det finns ju också de här människorna, jag vet inte, kanske inte lika vanligt, men som aldrig verkar kunna vara ensamma, som alltid är igång och alltid gör saker och träffar folk och så. Kan man liksom bli för social, kan det bli ett problem?
Jag skulle säga av egen erfarenhet. Vet inte om jag har pratat om det i sommarprat eller någonting. Jag tror inte det, va? Nej, men jo, men absolut. Det går att liksom bli lite för socialt beroende, tror jag. Och då handlar det väl lite grann om, jag pratar ju både personer jag träffar och jobbar med och även andra vänner som jag vet fungerar på lite samma sätt. Men också utifrån mig själv, att det handlar om en så här svårighet att vara ensam. Mm. Så här, jag sover alltid sämre, jag gör det fortfarande när barnen inte är hemma. Jag har mycket hellre liksom fötter i ansiktet.
Mm.
Men nu är det tonårsfötter, så att det är svårt att ha dem.
Ändå hellre
det faktiskt, än att sova alldeles ensam. Så fort det är en unge i huset så sover jag jättegott. Mm. Men om jag är ensam så sover inte jag så bra.
Nej.
Och det märkte jag väldigt mycket i skilsmässan.
Mm.
Att när barnen plötsligt inte skulle bo hemma hos mig, utan det kom någon ganska lång person och hävdade halvtidsrätt till dem, förstås.
Mm.
Så tyckte jag också att kvällarna var väldigt obehagligt. Rastlöshet och lite oro som är diffus och svår att ta på.
Mm.
Försökte övertala mig själv ibland när jag skulle vara ensam hemma att jag har det så mysigt. Mm. Titta, jag har tänt ljus. Vad lyxigt. Jag kan se på vilken serie jag vill på tv. Mm. Men ändå med något i huvudet sådär som, men missar jag något? Eller vet någon ens att jag är här? Alltså väldigt mycket sådana där saker. Så jag bokade ju i början upp mig på saker varenda kväll nästan.
Okay.
Mm.
Det var så det blev. Så jag, och då är det ju återigen så här en ensamhetsproblematik som inte i närheten är problematisk. så problematiskt som om man inte har någon.
Nej.
Att jag har ju tur på det viset.
Mm.
Men det går ju inte att hålla på så. Att Nej. Gå ut och äta och träffa folk och ha sig hela, en hel veck. Det är jag alldeles för gammal för. Det var ju så här, nu måste mina barn komma tillbaka så jag får vara hemma.
Ja.
Ja. Så, att, så det fick jag ju träna mig på. Mm. Så svaret på din fråga är ja. Att vara översocial och liksom ha behov av att vara kring människor hela tiden, det kan också ställa till det, och det kan man bli ganska trött och stressad av.
Mm.
Det är nog, jag tror att det är bra att kunna vara ensam.
Mm.
Att kunna vara i tystnad, att tänka även jobbiga tankar, att möta dem och sådär.
Mm.
Så det har jag fått träna mig på.
Mm.
Jag är bättre idag.
Ja.
Men kommer väl alltid få dras lite med det där. Okej, men ni då? Hur förhåller ni er till ensamhet?
Mm, jag tycker att det har förändrats liksom med åldern och under livet.
Mm.
Alltså när jag var yngre var jag mycket, mycket mer social. Och sökte nya kontakter på ett annat sätt. Och hade nog ett större, eller jag har ett stort nätverk nu också. Men ett större varierade lite och så här tog nya initiativ. Men med åldern när det liksom har så här stabiliserat sig med de relationer jag har.
Mm.
Kanske också i mitt jobb. Att jag jobbar ju väldigt mycket och träffar mycket människor. Då blir jag lite tröttare i det där sociala. Och har mer behov av ensamhet.
Just
medan
det.
Jag tidigare kunde också bli väldigt rastlös. Om jag var hemma själv och ville gärna ha något inplanerat och så. Medan nu njuter jag då av det mer. Men så tänker jag också så här. Men om jag inte levde i en relation. Då tror jag. Mm. Att jag skulle lida mer av ensamheten och ha ett mycket större behov av att boka upp mig på och försöka hitta olika så här, träffa vänner eller komma ut på andra aktiviteter.
Ja, just det. Just det. Din sociala man då? Kan han sitta still då?
Ja, det kan han ju också, men han är ju väldigt social. Och vi pratade om det innan också, apropå det här med när man flyttar och sådär. Och han är väg och jobba på annan ort nu, och så sa jag det till Sandra innan, jag bara, nej, men han är ju en sån som så här, nej, han träffar vänner, det går snabbt, och nu har någon varit hemma och bott hos oss och han snackar med den och du vet, socialiserar det här väldigt lätt för sig. Så att han är ju privilegierad som 17 när det gäller det här sociala.
Ja.
Jag bara, jag tror inte kanske att det skulle gå så snabbt för mig om jag kom till en ny mindre ort att bygga upp det nätverket.
Nej, just det.
Jag är nog lite mer introvert. Så.
Just det, ja, det låter som att han är väldigt extrovert.
Han känns så bekymmersfri tycker jag när han pratar. Det är så lätt, han bara pratar.
Ja.
Och man själv känner att det är så lätt också.
Ja.
Vissa har ju bara det där.
Ja, verkligen. Det,
Men jag håller med, jag har nog alltid haft väldigt stort behov av att vara ensam.
Mm.
Jag vet att jag var väldigt mycket så där även i tonåren när mina kompisar skulle ut och göra saker varje liksom helg och sådär. Jag var nej, jag vill gärna vara hemma. Men det var också så här, jag hade ju min familj hemma. Så jag var ju inte helt ensam. Men jag trivdes väldigt bra på det sättet. Sen var det en period då med min sambo, när han var ute och reste väldigt mycket. Var borta veckovis, liksom 4-5 veckor i sträck.
Mm-hmm.
Och då tyckte jag att det blev jättejobbigt.
Mm.
Och på ett, vilket var lite bra, för då fick jag lite fart och faktiskt började ta hand om mina relationer mer.
Just
att
det.
Just det, jag måste ju också ha, mina vänner är ju jätteviktiga.
Ja.
Så då fick jag ett mycket bättre, liksom, lära mig mycket bättre att liksom vårda mina relationer. Och så nu tycker jag att jag har hittat en ganska bra balans i det faktiskt.
Mm. Mm.
Men nu är min sambo hemma väldigt mycket, och det jag kan märka att när han väl är borta bara en natt eller så, då blir jag också väldigt så här, hallå?
Ja,
oj, oj. Mm. Nej, men nu, för nu, är jag van, nu har jag varit hemma ett år och inte rest.
Ja, just det.
Så nu när han väl är borta, då blir jag helt sådär. Hoho.
Just det.
Kan bli väldigt rastlös då.
Ja, det är något med den rastlösheten som kan krypa sig på.
Så att det,
men det för är mig också någonting som är så väldigt skönt med när man, om man inte känner rastlösheten. Alltså att faktiskt vara ensam ibland.
Ja.
Och det kan... Det finns ju ibland ingenting mer återhämtande än sitt eget sällskap och ett levande ljus till exempel.
Nej, men precis. Jag håller med. Jag brukar tycka typ en
självvald.
Ja, precis.
Ja, exakt.
När man får en självvald. Och det kan jag verkligen säga, jag kan se fram emot det hela veckan. Så när man jobbar mycket väldigt intensivt, så bara på lördag, förmiddag, då ska jag vara ensam, jag ska ta lugnt. Mm. Och sen när klockan är typ 2, då är jag så färdig med det.
Ja.
Då börjar jag bli rastlös. Ja. Om inte min sambo är hemma eller om jag har någonting planerat. Då är det sådär, nej men vänta, nu vill jag vara med någon, nu vill jag göra något.
Ja, just det.
Mm. Men det är just allt. Så det, har jag själv valt, så är det ju på ett helt annat sätt.
Ja, det är verkligen ett brett spektrum av vad vi tycker om och hur lång tid och så vidare. Och som sagt var, inget problem om vi faktiskt kan välja, justera, stänga, sluta vara ensam, sätta igång att vara själv igen och så vidare. Men det är ju när det inte går och bestämma över det där som det blir så himla svårt.
Ja. Ja, fy. Men ensamhet är ju en känsla som verkligen gör ont.
Ja, det gör den verkligen.
Ska vi runda av lite, men kanske och flytta fokus från det lilla till det stora. Mm. Och fråga, för vi pratar lite nu vad man kan göra så här på individnivå och så. Men om man tänker i samhället i stort, hur ser läget ut just nu då? Vad händer?
Ja, men jag tycker ju att det börjar röra på sig. Jag hade för ett drygt år sedan ett event om ensamhet som bara vände sig till egentligen på samhällsnivå och hade olika inbjudna gäster från olika liksom, delar av samhället. Egentligen det var politiker där och det var representanter från byggbranschen egentligen där också och frivilliga organisationer och sådär. Och det är ju fantastiskt att höra hur ändå mycket det är som pågår. Mm. Frivilliga organisationerna måste jag säga är helt outstanding när det kommer till att sätta igång projekt och göra saker för ensamma och utsatta människor. Stadsmissionen berättade om sina livsberättargrupper där äldre fick träffas och ha berättelser och hur mycket bättre de mådde, vilka resultat de fick för att de mätte också det där. Mm. Jag tror att det pågår fortfarande. Mind som pratar om självmordslinjen, äldrelinjen, föräldralinjen. Stort tryck där, många som har behov av det. Också roligt att höra ifrån byggsidan att det pågår också projekt och funderingar på hur man kan bygga in naturliga mötesplatser i där man bor. Och det finns ju också projekt, det tror jag i och för sig kom ifrån Danmark, där man har byggt ihop äldreboende med studentbostäder. Och att man kan tänka sig att unga hjälper äldre lite grann och så kan man få lite hjälp med att öka på sin dåliga studielån. Och äldre får lite att man gör
det är sådana projekt.
Ja, det är jättebra idé.
Verkligen. Och det pågår sådana tankar och lite idéer även i Sverige. Så att, och på vårdcentralerna, det är några vårdcentraler nu som driver ett pilotprojekt där man vill skriva ut social aktivitet på recept. Då behöver det ju dock finnas sånt som man kan remittera till exempel och sådär. Men det tycker ju en del är jättekonstigt. Mm. Ungefär lika konstigt som vi tyckte för, vad är det då, 15-20 år sedan tyckte det var så konstigt att börja skriva ut fysisk aktivitet på recept. Mm. Det tycker ju ingen är konstigt idag. Nej. Och jag hoppas att det kanske kan visa effekt och om det gör det att det inte blir så himla konstigt. Nej. Det blir också lättare att vända sig och be om hjälp när man vet att det finns.
Ja, men precis. Det finns strukturerat, eller att liksom personalen är medveten om att det finns sätt att hjälpa.
Ja, precis. Mm. Så det är liksom, det pågår saker och initiativ och sådär.
Det känns ju hoppfullt.
Ja, det tycker jag också. Ja.
Mm. Verkligen.
Det är bra.
Jättebra. Jag vet när vi pratade, du berättade lite om boken som du har släppt, men har du några roliga projekt framför dig sådär som du vill dela med dig av?
Ja det kommer ju snart en ny bok. Men det var det kanske den du menade. Det kommer snart en ny bok som är lite annorlunda från de andra. Jag har ju skrivit om skilsmässa och ensamhet och stress. Och nu blir det här en lite mer lättsam bok som ska handla om familjekonflikter. Fast de är illustrerade i sommarstugemiljö. Eftersom vi ofta delar boenden och kan känna igen att det kan bli trassligt där. Så att, lite konflikter, det är en Jag skriver den ihop med en manusförfattare som har illustrerat en fiktiv familj och så blir det lite olika trassel. Så försöker jag reda lite i det så gott det går. Så vi får se den.
Ja, vad spännande det låter.
Den får ju vi läsa då. Ja, som också delar sommarstugor med familje.
Ja, man brukar prata om det ganska ofta.
Just det. Ja. Mm. Ja, det är intressant det där. Jag tycker nästan alla har exempel just ifrån... Det är någonting med, det blir liksom en tryckkokareffekt av allting när man ska...
Man samlas under lång tid sådär och ska dela på saker.
Verkligen, och sen så att vi växer upp och bildar familjer och så ska nya komma in som tycker att ska man inte renovera här. Nej, det ska vara som det är.
Ja.
Det kan ta sig många vägar.
Ja, det kan man tänka mig att det är mycket igenkänning.
Ja. Mm. Ja, det är väl tanken. Mm. Och så är den ju lite liksom, han skriver ju ganska roligt.
Ja.
Det blir förstås ganska stereotypa karaktärer.
Mm.
Men ja.
Mm. Kul. Spännande.
Ja. Jag är fram emot.
Mm, verkligen.
Ja.
Men så tack för att du kom hit.
Det var jättekul att komma. Tack för att du fick komma.
Det är vi så glada för att du gjorde.
Ja. Tack.
Tack.
Psykologsnack finns ju också på Instagram och där får ni gärna höra av er i meddelanden om ni har tips på teman som ni vill att vi ska prata om eller om ni har frågor eller annan återkoppling som ni vill ge oss.
Mm.
Och vi vill också som alltid säga tack till Jenny Segerheim som hjälper oss med ljud och klippning av podden. Och tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna din musik i podden.
Tack så mycket!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.